Veckans podd sponsras av Next Nordic, Nordens största e-handelkonferens. I år är temat framtidens kundresa med massor av spännande talare och sessioner, för att inte nämna möjligheten för branschnätverkande. Missa inte årets e-handel-event den 17 oktober i Oslo. Läs mer och boka din biljett idag på nextnordic.com.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av e-handelssvepet med mig, Ola Andersson och...
David Gustafsson, Posterboy Gustafsson och Botten Ola är tillbaka i etern.
Jajamensan, och vi hänger ju till vardags på ehandel.se där vi båda skriver och bevakar det som händer i e-handelsvärlden.
Just, jag brukar knattra artiklar på ehandel.se och du är lite mer av en plusredaktör kan man säga.
Jajamensan, och tillsammans så ser vi till att man alltid hittar de allra senaste sakerna om det som händer i e-handelsvärlden.
Exakt, och vi har ju en spännande uppväxling i Norge.
Norge, nu, ja.
Ja, där har vår reporter Linn blivit chefredaktör.
Och fått tillökning.
Tillökning, påökning i lönekuvertet kanske. Ja. Och sen har hon även fått en slav under sig. Nej, men en duktig reporter som ska leverera massa härliga norska e-handelsnyheter tillsammans med Linn, som vår chefredaktör i Norge heter. Och det är mycket spännande på gång där. Vad tänker du, Ola?
Ja, vi håller ju på och vi bytte ju namn också. Vi heter numera Netthandel istället för e-handel i Norge. Därför att det är vad man säger i Norge. Och då är det ganska lämpligt att ha det.
Något slags kolonialt talfel här.
Precis, lite så.
E-handel.no. Mm. När det i själva fallet är fråga om netthandel. I vårt bästa.
Och även den norska e-handeln börjar ju bubbla mer och mer. Och så att det är också jätteintressant att ta upp den tråden och bevaka den mer än vi har gjort tidigare.
Ja, det känns som en up and coming market. Och vår nya reporter Elisabeth, hon är baserad i Amsterdam.
Så vi har en fot nere på kontinenten också.
Ja, så att det ska levereras norska artiklar från Holland. Spännande.
Men, och kanske till och med en del om den nederländska e-handelsmarknaden och däromkring kanske vi också nu kommer kunna plocka upp.
Ja, det finns ett stort och fint betalbolag där också som heter Adyen som konkurrerar med Klarna. Så vi kanske kan få in lite Adyen-artiklar.
Mm, vi kan se vad som händer.
Har det ju hänt en del i den svenska e-handelsvärlden i vanlig ordning. Här på onsdagen att Clas Ohlson mellan maj och juli år ökade sin försäljning med 8%. Till över 2 miljarder spänn och det var i stort sett oförändrat. Lite plus 2 miljoner, inte så mycket mer. Men onlineförsäljningen ökade desto mer, Ola. Upp med 9% förstår du.
Det är bra där.
250 miljoner där har man tjänat. Och det var en liten ökning från 232 i fjol. Målet är att onlineaffären även ska börja leverera svarta siffror nu. Ner på sista raden alltså. Så att där säger vdn att e-handeln fortsätter att bidra till den totala tillväxten. Han heter ju Kristoffer Tonström. Han håller god ton här genom rapporten. Och så berättar han även en liten news i newsen, som vi brukar säga.
News i newsen, ja.
Ja, news i newsen. Att om man läste i rapporten i vd-kommentaren så slopar man och nobbar och dissar man sitt samarbete med Amazon, Mathem och Ola. Det är plattformen där Clas Ohlson har kring sina varor. Inte hela sortimentet, men en del av det. Mathem till exempel har jag hittat Clas Ohlson-prylar som man kan klicka hem tillsammans med matkassen till exempel. Men man har ju även kört en armkrok med Amazon. Men nu är det slut med det. Vad tänker du om det, Ola?
Ja, det är ju, vi har ju pratat lite där med plattformar och ska man vara där, ska man inte vara där, köra egen e-handel. Och det här är väl, det känns som att även här finns det lite pendlar som svänger fram och tillbaka. Och man testar sig väl fram. Så att det här blir ju intressant drag att, så att säga, man backar hem från de här externa satsningarna. Och då kan man väl anta att det inte gick så där särdeles bra. Eller åtminstone så tillförde de inte jättemycket till just sista raden och verksamheten där. Men sen kan det också kanske vara så att det skulle kunna vara lite av det omvända. Att Clas Ohlson tyckte att det kanske tog för mycket uppmärksamhet från deras egen handel. Och att de hellre vill profilera den.
Ja, jag fick ingen superbra förklaring till det här. Det var lite vagt i rapporten. Vi ska växa lönsamt online. I detta arbete är vårt primära fokus att ge de kunder som besöker vår egen e-handel bästa möjliga upplevelse. Jaha, ja, det förstår vi. Det är inte supertydligt. Och det är någonting i linje med tidigare beslut. Så jag ville veta mer, men jag fick till slut en kort kommentar där från kommunikations- och IR-chefen Niklas Karlsson. Och han sa så här då, att man har varit nöjd med de här samarbetena. Du ifrågasätter det, Ola, förstås, för du är konspiratoriskt lagd.
Jajamensan.
Men det handlar om att vi nu ska lägga alla resurser på att fortsätta att utveckla vår egen e-handel, som idag är en miljardaffär. Det är också i linje med förra årets beslut att avsluta samarbetet med Amazon. Men mig veteligen har det här inte kommunicerats ut mot media. Jag har aldrig hört det, att de skulle lägga ner sitt samarbete med Amazon i fjol.
Nej, jag känner inte heller igen det. Sen kan det ju ha kommunicerats ut på någon liten rad sist i någonting, lite som en bisats. Men jag känner inte heller igen det. Så att jag tyckte också att det var lite förvånande. Men det säger väl en del just om det här tudelade förhållandet man har till var ska man vara någonstans som e-handlare. Och det är väl kanske ännu mer så när läget är lite svajigt ekonomiskt överlag. Och var ska man lägga sina ägg och satsningar?
Ja, nu verkar det bli fullt fokus på den egna e-handeln. Kanske har man sett nu då att det är ganska betryggande trafiksiffror till sajt. Ja. Och försäljningen ökade ju där med 9%. Mm. Så att det är också en indikation om var man ska lägga sina ägg just nu. Mm. Och då är det väl som du säger, att det här Amazon, Mathem och Oda-samarbetena, de har gett för lite försäljningsintäkter helt enkelt.
Ja, det är väl det mest roliga.
Sen har vi noterat en annan intressant grej. En e-handelsjätte som går mot strömmen, Ola. Och det är ingen jätte som helst, utan det är självaste Zalando som plockar bort recensionerna från sin sajt. Och det här var också lite överraskande på samma sätt.
Det är väldigt, väldigt överraskande skulle jag nästan säga.
Mm. Det här kan ju vara ganska avgörande med recensioner för att kunden ska klicka hem en vara. Det är ju allmänt känt. Men nu så ska e-handelsjätten Zalando istället bara låta kunderna svara på hur pass väl produktinformationen för olika plagg på plattformen då stämmer överens med verkligheten. Och så säger presskontakten så här, att det är bara runt 3% av våra kunder som lämnar en recension, och en stor majoritet av vårt sortiment har inga skriftliga recensioner alls. Det är därför vi har beslutat att sluta använda funktionen. En åtgärd vi implementerade i augusti på alla våra marknader.
Och jag känner ju så här att den där siffran är ju säkerligen var densamma för alla som har recensioner. Att majoriteten lämnar ingen recension, man skriver ingenting. Så att det lär ju inte vara något särskilt nytt i sig. Men man, som du var inne på, så ganska ofta så kommer undersökningar som visar på att det är en viktig faktor när man fattar beslut. Inte vad e-handlaren säger, för det vet man ju att de försöker marknadsföra en produkt, utan vad de faktiska kunderna tycker om någonting.
Ja, och sen lyfter de även det här att det blivit vanligare med falska recensioner. Men enligt Zalando så ska det inte vara något huvudskäl till att man plockar bort dem. Utan det är faktiskt endast kunder som köpt en produkt som lämnat en recension. På så vis har vi kunnat säkerställa att alla recensioner är äkta. Så att det här har inte varit något problem. Och det är bara en liten bråkdel av kunderna som faktiskt har lämnat en recension. Så att man går ju verkligen mot strömmen här. Och
alltså, jag kan nästan inte låta bli.
Som att det här är så självklart. Och det här har ungefär som Claes Olsson, har vi väl berättat om tidigare. Det är väl inga konstigheter med det här. Men det låter ju väldigt märkligt i mina öron.
Jag tycker också det känns konstigt. Och det blir intressant att se om de kommer hålla fast vid det här. Eller om man märker att det faktiskt ger ett värde att ha de här. För det känns lite grann som att man tar bort det därför att man får för mycket dåliga kommentarer. Det är väl lite den generella anledningen. Man får för mycket negativa reaktioner. Men ja, jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är märkligt. Men det är ett val de har gjort, och vi får ju se om de kommer hålla fast vid det. Och vad det landar i helt enkelt.
Och precis som Claes Olsson gör, med inga tydliga besked och några glasklara förklaringar. De säger i alla fall så här: vi utvärderar hela tiden hur vi ska kunna erbjuda ett bättre kunderbjudande. Kunder kan till exempel fortfarande ge feedback genom sin storleksprofil, oavsett om något passar bra eller inte. Eller genom att flagga för att något är för stort eller för litet. Men man tänker ju att det skulle kunna bidra till lite mer försäljning med åtminstone positiva recensioner.
Ja, och sen om inte annat så med recensioner är ju också när man skriver dem så är det ju att ja, det var låg kvalitet. Alltså det är ju sådana saker man också skriver. Det är tvärtom väldigt bra kvalitet. Mm-hmm. Så att det är ju inte bara ja, det var rätt storlek enligt mallen. Utan det är ju mer, så att säga, mer mjuka värden också som är med. Som är viktiga för kunder som ska fatta beslut. Så att det känns ju nästan lite grann som att de tycker att de här drar ner lite grann för mycket. Med ärlighet. Så vi får se.
Ja, samtidigt kom en rapport här för ett tag sedan. Det senaste konsumentkompassen här från Prisjakt, de gör ju den med jämna mellanrum. Och av 1000 medverkades i rapporten där så svarade 45% av konsumenterna att de tittar på recensioner innan 5 av 10 inköp. Men bara var femte svensk, 22%, tittar på recensioner på nätet vid minst 8 av 10 inköp. Och de spelar roll då, men kanske inte så stor roll som man
jag tänker så här, att ska jag köpa någonting, mat, ska jag köpa några apoteksvaror, då struntar man i betygen. Men nu pratar vi kläder och då tänker jag att då är det väl lite mer relevant. Exakt. Vissa slags produkter är man mer intresserad av, hur sitter den, stämmer det, hur känns de? Jag tänker teknikprodukter, alltså, så att vissa segment är man ju mer intresserad av. Zalando borde vara ett sånt segment.
Och sen har vi en annan aspekt där nästan 1 av 4 då i den här rapporten tycker att det är svårt att avgöra vilka recensioner man kan lita på. Och det är väl det här Zalando är inne på. Mm. Är de trovärdiga eller utgör de mer av ett sänke liksom? Mm. För att det finns så många falska recensioner, botgenererade och så vidare. Men som du säger då, så kategorierna där flest helst läser recensioner, då är det ju hemelektronik 59%, och det fattar man ju. Man vill veta ganska mycket om den där datorn eller tvn för 5, 10, 15 000 innan man slår till. Hushållsapparater, vitvaror 51%. Fordon och sen modekläder hittar vi på plats 6 på 15%. Ja. Så att det är väldigt avhängigt produkten förstås. Och extra viktigt när det kommer till hemelektronik. Så det är ganska logiskt.
Ja, så vi får väl helt enkelt bara se hur det här faller ut för Zalando. Ja.
Om vi har pratat om att kasta ljus på skumraskprodukter, så ska vi segue över till ett riktigt ljushuvud. Victor Garmiani, han är medgrundare och vd för ljustillverkaren Candle Scandinavia. Och det är sådana här doftljus i premiumsegmentet för de som verkligen vill show off där i våningen på Östermalm, att man har koll, att man har stil. Och jag snackade med honom och vi gjorde en liten intervju som ni snart ska få ta del av, hur han resonerar kring det här med, ska man göra grejerna själv eller ska man köpa in andras grejer och sälja dem vidare. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen till och med, och de har sin ljusfabrik i Örebro där de tillverkar doftljusen. Och jag skulle vilja åka dit och se hur det doftar.
Ja, det blir nästa resa.
Mm. Jag är lite sugen på det, ta tåget till Örebro. Så att stay tuned där. Men det blev ju lite deppigt där i rapporten. Det har varit sånt här succébolag. Uppåt, uppåt, uppåt. Försäljningen ökar. Svarta siffror, vinsten ökar. Men nu var intäkterna ner med 31% till 30 miljoner. Från 43 i fjol. Och även vinsten då. Det blev röda siffror. Minus 2 miljoner. Inget att fira med några ljus, med några födelsedagsljus här inte. Plusresultatet var ju förra året på 1,7 miljoner. Och det här gillade inte börsen. Aktien var ner med 5,5%. Det här var förra veckan. Så vad beror då det här på? Ja, vi ska få veta lite mer om det. Men det beror enligt vd på att man har slutat att köpa in andras ljus och sälja dem vidare. För istället satsa på att tillverka egna ljus helt enkelt. Och vi ska få höra lite här om hur han resonerar kring det beslutet.
Vi avvecklar ju vår distributionsverksamhet och fokuserar på effektivitet och ökad försäljning inom private label-delen. Vi tar bort en del av omsättningen, vilket avspeglar sig i topline, direkt kopplat till att vi slutar med distribution av externa varumärken. Och sen att vi ser att våra kunder säljer mindre på grund av att omvärlden är tuffare. Men samtidigt tar vi marknadsandelar och kompenserar genom att vi tar nya kunder in i bolaget på private label-delen som sagt. Det var ett strategiskt beslut för en tid sedan som hänger ihop med fokusering på vår kärnverksamhet. Distributionsverksamheten är ju bara en nordisk verksamhet, eller var en nordisk verksamhet, där vi hade agenturen för Norden, för ett antal varumärken, och därmed följde en del begränsningar naturligtvis. Det finns en tak hur mycket den verksamheten kan växa. Samtidigt så är, och den i relation till private label-delen betydligt mindre. Samtidigt är private label-delen både större och där vi har globala möjligheter. Vi kan egentligen sälja de produkterna till vilka kunder som helst, till vilka länder som helst. Det kan växa otroligt mycket på en marknad som idag är värd 75 miljarder kronor kontra distributionsverksamheten som är betydligt mindre i bara Norden. Så det var en strategisk beslut att fokusera verksamheten och hela organisationen till att jobba med det som har störst potential och inte bli spretig. Vi har haft ett antal år där distributionsverksamheten sakta minskat och private label-tillverkning har kraftigt ökat. Och då kom vi till ett läge där vi tyckte att det är betydligt bättre att bara satsa fullt ut på det än att ha ett ben i lite varje del.
Ja, så i det här private label-fallet så tillverkar man ju istället ljus åt andra återförsäljare som sätter sina egna varumärken på ljusen. Det är ofta e-handlare och i vissa fall har de ju fysiska butiker också. Och den här tillverkningen sker då i Candles egen fabrik i Örebro. Där jobbar det 35 pers. Och det är just det här benet då som ska fortsätta eldas på. Men det här gamla upplägget där man köper in och säljer färdigtillverkade ljus som bara har varit riktad mot återförsäljare i Norden, berättade vdn. Den slopar man nu. Och sen gör man även en uppväxling på Europa. Så att man vill, precis som många andra e-handlare, ut på kontinenten.
Men på private label har vi en betydligt mer unik kunderbjudande. När det kommer till försäljning av externa varumärken så var det ju väldigt fina varumärken i form av Yankee och Woodwick. Men det finns fler fina varumärken på marknaden som vi konkurrerade med. Och det är mer en nordisk verksamhet som är en ganska liten marknad ändå. Mm. Vad gäller private label-delen har vi en väldigt bra setup med en hög automationsgrad och en helt miljövänlig produkt i väldigt premiumsegment. Så kombinationen av att det är en väldigt bra produkt, den är miljövänlig, men också att vi har en väldigt bra kostnadsstruktur och är attraktiva prismässigt, gör att vi kan attrahera stora kedjor, stora varumärken globalt och kan helt enkelt vända oss till en betydligt större marknad och därmed kunna växa mycket mer.
Det är det här då som ska förklara att man tappar omsättning och vinsten. Men marknaden blev ändå inte imponerad över det argumentet, för aktien följer med 5,5%. Men vi får se om de lyckas med sin uppväxling här ute i Europa. Man tror mycket på Frankrike, Holland och Tyskland. Och han säger att man framförallt letar efter kunder som är intresserade av premiumprodukter.
Ja, jag ser att i det korta perspektivet innebär det att många av våra kunders kunder, våra kunder är typiskt sett ett varumärke och våra kunders kunder är typiskt sett en butikskedja. Och butikskedjorna och butikerna generellt trycker ner sina varulagernivåer på grund av rädsla för konsumenternas minskat inköp. I det korta perspektivet ser jag att det kan påverka försäljning hos våra kunder och vidare även vår försäljning. Och det kompenserar vi som sagt med att få in fler nya kunder. Mm. Men samtidigt så ser jag en möjlighet i detta. Det här är också en tid där kunderna är mer förändringsbenägna. När de ser att inflationen påverkar konsumentbeteendet så är de mer benägna att byta till en tillverkare som har ett bättre erbjudande. Så samtidigt ser en stor möjlighet för oss som vill växa och vill ta marknadsandelar, att det nu vi kan ta många marknadsandelar och ha en betydligt större kundbas när det väl vänder och går uppåt igen. Då har vi fler kunder som handlar mer av oss.
Här kommer nu Victor Garmiani som driver det här företaget tillsammans med sin fru faktiskt flera år tillbaka. Här kommer han förklara varför han är mer intresserad av kunder än av enskilda länder eller enskilda marknader.
Just nu jobbar vi på den europeiska marknaden och vi har sagt att vi ska inte titta på några enskilda länder utan vi tittar på kunder, de kunder som vi är mest lämpade för. Av naturliga skäl, så vi tittar på större kunder så blir det Frankrike, Holland, Tyskland, England, de större länderna i Europa, där finns de större kunderna. Men vi har ändå bestämt att vi ska inte bara titta på ett visst land. Så här, nu går vi in i Tyskland, nu går vi in i Frankrike. Där vi tittar på vilka kunder det finns som är stora. Där de också har krav på kvalitet och vill ha premiumprodukter. Och där vi kan ha ett attraktivt erbjudande. Så vi verkar egentligen på hela den europeiska marknaden. Men mer kundfokuserad än just tittar land för land.
Och det här är också ett exempel då. Kan man tänka sig på att det här tuffa ekonomiska läget vi befinner oss i medför att man måste ställa om sin verksamhet och fokusera på det som är viktigt, på det man tjänar pengar på. Vi såg ju även det i Clas Ohlson-fallet, att man tvingas i det fallet slopa samarbete med Amazon och Mathem med flera för att det inte ger tillräckligt mycket försäljningsintäkter. Och nu ska man fokusera på sin egen e-handel, på sin egen kärnverksamhet, och det är så i det här Candles-fallet också. Mm. Det är för dyrt att köpa in andras ljus och sälja vidare. Utan vi ska tillverka våra egna och satsa återigen då, på vår kärnverksamhet. Och det är två ganska tydliga exempel, även om de inte är exakt jämförbara. Sen är det en annan gammal trend som vi återkommer till många gånger i podden. Det är att man tänker Europa först. Det går inte att tänka bara Sverige och inte ens bara Norden längre. Med dagens inflationsläge och det här räntekänsliga folket, svenskarna.
Precis, som vi är inne på också, den är ju en enormt mycket större marknad. Och det vi hör här, det här är ju en produkt som inte har några kulturella gränser på det sättet. Det här är ju som, ljus finns överallt, vill man ha bra kvalitet så vill man ha bra kvalitet.
Och premiumkunderna ser ungefär likadana ut i västvärlden. Och de köper ungefär samma grejer, så att det är ingen större skillnad. Och det är lite som när man åker till USA och alla amerikaner tänker på Europa. Tänk på Europa som ett enda stort land med olika delstater, och vi börjar kanske närma oss en sån situation nu faktiskt.
Vi håller oss kvar i Europa för den sista spaningen i det här avsnittet. Nu, vi pratade ju EU förra gången, så jag tänker att jag håller kvar vid EU-temat för det är så roligt att prata om EU. Och eftersom jag pratade i förra avsnittet om den så kallade Digital Services Act, en av EUs stora plattformslagar där de ska försöka sätta koppel på de stora plattformarna och se till att konkurrensen blir lite lättare för alla europeiska företag. Nu är det dags för den andra lagen i paketet, den som heter Digital Markets Act. Och EU har nu gått ut och berättat vilka som kommer att omfattas av den.
Gud vad spännande.
Nu verkligen.
Den stora revealen här.
Nu kommer den stora revealen, och när vi pratar stort så är det verkligen vad det handlar om. För de här två lagarna, generellt sett kan man ju säga, så ska ju de bara styra upp så att de här plattformarna och företagen som dominerar våra liv ska dominera våra liv lite mindre. Det är vad EU hoppas på. Och den här Digital Markets Act ger sig på de absolut största. Det är de här som EU kallar nätets gatekeepers. De man i princip måste gå via för att kunna använda nätet. Och här har vi förstås framförallt Apple och Google. Du kan ju mer eller mindre inte komma ut på nätet utan att gå via någon av deras tjänster. Så att det är ju de som EU framförallt vill ta sig an. Men den nya lagen gäller även Microsoft, Meta.
Ja, Microsoft var med där alltså. Som jag nämnde förra avsnittet. Skojade lite. Jag var lite raljant. Jag tänkte Microsoft lite så där gammalt och mossigt. Men de är också
de
med.
De är ju trots allt stora. Jajamensan. Och de även där med alla sina molnplattformar och allt vad vi nu använder. Teams och de stora plattformarna. Sen den som kanske var den lite överraskande namnet i sammanhanget var att även ByteDance är med. Det är företaget som äger TikTok. Så att EU tycker alltså att även TikTok är numera så pass stora så att de måste regleras separat.
Just det, och där är det mycket oro att de skickar data till kinesiska regimen. Men nu så kontrar de med att de skulle flytta sina servrar till Irland eller sånt där.
Ja, de har två i EU och en i Norge, alltså tre stycken i Europa totalt sett ska de nu sätta upp just som det här. Och det är väl en av anledningarna att nu EU också vill sätta lite extra press på dem, för att TikTok är ju så pass stort. Och TikTok börjar ju, som vi också har skrivit om på e-handel, ha allt större e-handelsambitioner. Så EU vill väl vara lite proaktiva och ta sig an dem innan det blir, de springer allt för mycket på egen hand. Men det som också var intressant idag, att vi fick en lång lista som finns i en artikel på e-handel.se om exakt vilka tjänster från de här företagen som kommer att omfattas. Ja. Så att det är ju då mycket förstås Google Shopping, de här stora plattformarna, Amazons, det är App Store och Google Play, alltså där vi laddar ner appar, det är webbläsare, det är vilka sökmotorer vi använder och det är de sociala medierna. Så att nu vet vi exakt vilka det är. Det är inga jätteöverraskningar där heller, men den stora poängen med det här kommer bli att se vart det här ska ta vägen. För man kan säga att det som största med den här lagen, Digital Markets Act, är att EU vill säkra att de stora, största jättarna inte ska kunna vara ägare, domare och spelare samtidigt. Det vill säga Google sitter och äger annonsplattformen. De är de som bestämmer vilka annonser som ska synas och ta betalt för det. Och de har dessutom egna annonser som de konkurrerar med. Detsamma med Amazon som har egna produkter som de konkurrerar med. Och det är framförallt det här som de nu vill ta sig an så att det inte ska vara så. Plus att de här jättarna nu också måste börja dela mer data med sina säljare och kunder.
Tror du att det blir ett kraftfullt EU-vapen det här?
Alltså, det är alltid svårt att säga, men precis som den andra lagen. EU har i alla fall försökt ge sig själv ordentliga muskler. Den som bryter mot den här sista lagen, Digital Markets Act, kan åka på en bot på upp till 10% av den globala årsomsättningen. Och är det dessutom en som bryter om och om igen mot det här så kan det bli upp till 20% av den globala årsomsättningen. Och är du Amazon, Meta, Apple och så vidare, det blir ju ganska mycket pengar på ett år. 10% av vad de drar in på ett år blir ganska mycket pengar. Så att EU hoppas ju att det ska verka avskräckande. Så vi får helt enkelt se. Det är en lag, nu tänker EU på riktigt med de här två lagarna, tar sig an de stora plattformarna, göra det lättare inte minst för e-handlare att konkurrera mer på lika villkor med marknadsföring, med att sälja på marknadsplatser till exempel. Så vi får helt enkelt se om EU kommer lyckas med det de har satt upp. Det är spännande att följa.
Ja, det blir intressant att se hur svenska e-handlare replikerar på det här, om de ser ett slagläge nu, växlar upp sina marknadsföringsinsatser eller liknande. Ett företag som Candle, som Scandinavia, som har stora ambitioner ute i Europa. Hur tänker de? Vi ser kanske framför oss flera uppföljande artiklar här på e-handel.se framöver.
Det här är ju inte någonting.
Det här nya miljön nu.
Ja, det här kommer vi dras med ett par år nu innan vi vet exakt. Men ja, det kommer kunna, om EU får som de vill, finnas möjligheter för svenska e-handlare att även bättre möjlighet att kliva ut i Europa, men även konkurrera här hemma i Sverige.
Men är det någon mer än typ Svensk Handel som tycker att det här är bra? Har du snappat upp några signaler där ute i handelsmillan?
Nej, det är nog fortfarande lite för abstrakt. Och man är väl också lite så här luttrad. Ja, nu kommer en ny EU-lag. Men vad kommer den faktiskt innebära? Kommer det bli några stora skillnader? Man är nog väldigt mycket avvaktande tills dess att man vet lite mer konkret. Och kanske börja se konkret vad de stora plattformarna måste göra för ändringar. Då kanske blir det tydligare när vi då ser att nu måste Amazon göra det här kring sin annonsering eller kring hur de visar upp sina produkter. Då blir det nog lite tydligare, tror jag.
Ja, vi såg ett exempel på hur Clas Ohlson tycker att de klarar sig bättre själva utan Amazons draghjälp. Precis. Så att det kanske vi ser ett skifte där det blir mer segregerat. Och att man inte krokar arm i lika stor utsträckning som tidigare. Och det var faktiskt veckans tre takes.
Det var det. Men det tar ju inte slut med podden här. Vi fortsätter ju förstås bevaka hela veckan fram till nästa avsnitt. På ehandel.se.
Och på Plus, som du redaktörar.
Jajamensan. Där man kan gå in då och läsa om till exempel Digital Markets Act för den som vill nörda ner sig vad det kommer betyda.
Precis, och på våra sociala medier kan ni följa oss. På LinkedIn, där delar också Ola med sig en massa spännande spaningar. Så följ honom där också.
Så vi finns kort sagt överallt och är, som vi numera säger, en drönare över e-handelsvärlden.
Ja, och vi är bara en vecka bort förrän vi ska ta nästa drönartur över vår sköna nya e-handelsvärld. Tills dess, ta hand om er och trevlig helg när det blir dags.
Ha det bra. Hej då, hörni.
Hej.